Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och varmt, varmt välkomna till Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter och idag har jag med mig Lars Bern.
Trevligt att ses igen.
Vilken gång i ordningen vet jag inte, nej, men det är fantastiskt att du är här. Så varmt välkommen verkligen. Mm. Och vi kommer ha som tema idag de senaste 4 åren. Vad är det som har liksom hänt i världen och i Sverige? Och om vi bara summerar, så här, hur tidigt förstod du? När liksom i tid förstod du att det är någonting stort på gång?
Jag har väl sett, jag har följt den här utvecklingen hela tiden egentligen. Så för mig var det en ganska logisk händelseutveckling. Men att det skulle plötsligt bli så dramatiskt just då, det hade jag inte förväntat mig. Men det jag har följt under senare år, det är ju den geopolitiska maktstrukturen och vad som händer i den. Och allt det här som nu har hänt de senaste 4 åren är ju en direkt följd av det, va. Och utvecklingen har ju då accelererat. Det började ju då med pandemin. Och eftersom jag har tidigare, det vet du, vi har gjort flera program om det, varit väldigt intresserad av hälsofrågor, så var jag ju ytterst misstänksam mot den här pandemin redan från början. Och jag var redan från början väldigt misstänksam mot Världshälsoorganisationen, WHO. Därför jag visste ju att WHO styrdes av en av världens främsta oligarker, Bill Gates. Han var den största finansiären av WHO. Han har varit oerhört engagerad i den globala hälsopolitiken. Jag var väldigt misstänksam mot när det här rullades upp. Och man väldigt lättvindigt förklarade det som en pandemi. Och det hände ju väldigt underliga saker. De här spektakulära dödsfallen i Kina där folk stöp döda ner på gatorna. Det stämde inte. Det var någonting som skavde enormt där. Och sen vet vi hur det hela rullade vidare. Och efteråt har jag ju kommit till den slutsatsen att det här var bara någonting man drog igång för att få en förevändning att injicera hela världens befolkning med mRNA-preparaten. Men för att kunna göra det så måste man ju skrämma skvättan på hela mänskligheten. Att de skulle tro att vi hade en fruktansvärt farlig epidemi eller pandemi som svepte fram över världen. Och det märkliga också med det här pandemiutbrottet, det var att det var faktiskt, det började på flera ställen samtidigt. Och ett var ju Kina, omkring Wuhan, det kände vi till, det var det som fick mest publicitet. Men det var ett likadant utbrott i Iran. I den stad där de iranska mullorna håller till. Så att jag har sett studier som har gjorts. Den senaste var en studie som publicerades häromdagen. Där en kille hade tittat på dödsattester i USA under den här perioden. Och konstaterat att alla patienter på sjukhusen som dog och som hade den minsta virussmitta i kroppen rubricerades som de dog av massor med andra orsaker. Det var helt normalt. Det då att man släpar in tv-team på intensivvårdsavdelningar. Ja, men det ser för jävligt ut på en intensivvårdsavdelning. Och det är en skrämmande miljö för de flesta. Syftet var att vi skulle bli rädda. För läkemedelsindustrin så är vacciner en våt dröm. Därför det är ett så kallat medicinskt preparat som alla människor i hela världen ska ta. Det är inte de som är sjuka utan alla ska ta det. Va? Och i det här fallet så propageras det för att små barn ska ta det. Va? Trots att allting visade att barn inte blev ett dugg sjuka av det här viruset. Va? Och förevändningen var det att det skulle hindra dem från att smitta gamla som var sårbara. Syftet var givetvis att få ut den här typen av preparat och att läkemedelsindustrin skulle tjäna pengar. Förra året så drog ju då, eller 22, så drog Pfizer in 100 miljarder dollar. Varav det mesta kom från de här.
Ganska ansenlig summa.
Ja, alltså över 1 000 miljarder kronor. Va? Det är först astronomiska summor som de tjänar. Att när det rör sig om så här mycket pengar och så här enormt stora ekonomiska intressen. Då är vissa beredda att gå hur långt som helst. Va? Och vi ser ju nu konsekvenserna av det. När man började föra ut det här preparatet så ökade ju dödsfallen. Då ökade dödsfallen av alla orsaker. Och vi har idag, framförallt i hela västvärlden, en kraftigt ökad dödlighet jämfört med den statistiskt förväntade. Det rör sig om mellan 10-20% i de flesta västländer. Och det utreds inte.
Nej, och alla dessa, framförallt unga män,
ja.
Inom sportvärlden som
ja, och det,
ramlar som käglor.
Ja, Tucker Carlson intervjuade för några veckor sedan en forskare som hade tittat på de här dödsfallen som har regnat ner efter den här kampanjen att injicera mRNA. Och han påpekade följande. Att när man sprutar in det här mRNA i armen, i muskeln, så tränger mRNA in i cellerna. Och där orsakar det ju då en inflammation, därför man får en immunologisk reaktion emot det här. Va? Och då angriper vårt immunförsvar de celler där det här mRNA finns, för de uppfattas då som främmande. Och det skapar då en immunologisk reaktion. Och det var det meningen det ska göra. Men om det vill sig illa så sticker man nålen i ett blodkärl. Och då sprids det här väldigt snabbt i kroppen. Och då får vi såna här inflammationer i andra kroppsdelar. Och hjärtat är ju en muskel. Så om det här mRNA-preparatet når hjärtmuskeln så får man alltså en inflammation i hjärtmuskeln. Och den heter på medicinspråk myokardit. Och om man i samband med att man har en myokardit anstränger hjärtat, då är det livsfarligt. Och det är därför som unga idrottsmän dör. Och den här dödligheten bland unga idrottsmän, där de så att säga får hjärtstillestånd och dör, den har under den här perioden 20-dubblas mot det normala. Så det är fullständigt uppenbart att det finns en orsak. Men de medicinska myndigheterna utreder inte det här, för man vill inte få fram sanningen. Va? Man vill inte att den ska redovisas.
Nej. Och det är ju här jag tänker så här, ja. Skillnaden nu, de här 4 åren,
ja.
Alltså så här, vi behöver ju inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att se att nyheter och media faktiskt var intresserade av att ge 2 sidor av saker och ting.
Ja.
Alltså vi hade ett program som heter Debatt, där man faktiskt debatterade.
Ja.
Och idag så är det som att vi bara låtsas inte om.
Nej men alltså man får inte ifrågasätta det här. Och det är ju som jag kan berätta, jag spelar ju in program på Swebb-TV en gång i veckan. Och Swebb-TV lades ut på YouTube i flera år. Det funkade ganska bra. Och sen kommer jag ihåg för, det är väl nu 3 år sedan eller något sånt där, så spelade jag och Mikael Wilgert in ett program där jag kommenterade just det här vi har pratat om nu. Och jag citerade 2 av världens absolut ledande vetenskapsmän på det området. En som heter John Ioannidis, som är erkänd som världens främsta immunolog. Och Michael Levitt, som har fått Nobelpriset i medicin. Jag citerade dem och vad de hade sagt. För de hade sagt ungefär det jag beskrivit, det jag beskriver nu. Och då blev SvepTV utkastad från YouTube. Och den här typen av censur, den ser vi ju dagligen. Skriver man någonting om de här vaccinerna som är negativt på Facebook, så man blir kanske inte utkastad, men man blir nergraderad så att ens inlägg syns inte överhuvudtaget på Facebook. Där man hamnar i sinken, som man brukar säga.
Ja, precis. Och det tänker jag också, det är ju censur. Ja. Det har ju funnits hela tiden. Men, ja. men de här sista 4 åren, ja. Vi pratar ju, ja. Det är ju en ganska markant, ja. Liksom, förändring i den så här rådande censuren.
Precis. Ja. Alltså jag har ju en hypotes av vad det är som driver den här utvecklingen i världen idag. Som driver krigen. Och som har drivit den här pandemin. Och det är det jag kallar för den styrande oligarkin i västvärlden. Jag vill säga att det här är inte en konspirationsteori. Det är inte så att det sitter en massa gubbar i ett mörkt rum och i hemlighet konspirerar. Utan det här är en följd av att vi har haft en enorm ekonomisk tillväxt under de sista 100 åren. Och det har byggt upp väldigt stora ekonomiska förmögenheter, enorma företagsförmögenheter. Och i centrum för hela västvärldens företagsvärld så finns det ett företag som heter BlackRock. Och BlackRock förvaltar $10 trillioner. Det är alltså 10 000 miljarder dollar i världen. De är stora ägare i stort sett varenda offentligt företag. De är största ägare på Stockholmsbörsen. Och det är inte folk medvetna om. Folk tror att det är Wallenberg. Men de är alltså större än Wallenberg på Stockholmsbörsen. De har en enorm makt. Va? Och den här maktkoncentrationen till de här ekonomiska institutionerna, den har ju då lett till att de här intressena, de styr hela västvärlden och har varit på väg att försöka ta över kontrollen över hela världen. Va? Och det och jag brukar säga, det här är inte, man kan inte peka på någon enskild ledare eller något sådär, utan det här är en organism som är skapad av de här enorma förmögenheterna. Och bakom de här stora företagen så finns det ett relativt begränsat antal hypermiljardärer. Och då ska vi komma ihåg att de miljardärer ni hör talas om när ni läser affärstidningar och så vidare, det är bara duktiga entreprenörer. De har inte med det här att göra överhuvudtaget. De bygger upp sina företag. Utan det här är ett relativt litet antal oerhört förmögna personer. Där jag nämnt en. Bill Gates är en av dem. Och han agerar ju helt öppet. Och det finns finansfamiljer som finns med i det här systemet. Och det är de som har kontrollen över makten i de här stora företagen. Och den har de ju skaffat sig på ett väldigt intrikat sätt. Så att den syns inte tydligt. Va? Tar vi det här BlackRock som formellt äger väldigt mycket utav näringslivet. De i sin tur styrs av ett annat företag som heter Vanguard. Och då är det så att BlackRock är ett public-företag. Man kan alltså äga aktier i BlackRock. Så där vet man ganska precis vilka som är ägare. Och en stor ägare är Vanguard. Men Vanguard är ett privat företag. Det har vi ingen insyn överhuvudtaget. Utan där finns ju de här hypermiljardärerna. Och det finns några stora finansfamiljer som sticker fram. En som har skrivit om det här är ju forskaren Jakob Nordangård. Han har skrivit flera böcker om familjen Rockefeller som under alla år har utövat en enorm makt i det här systemet. Och det finns en annan familj som heter Rothschild som är ännu mäktigare. De kontrollerar, kan man säga, bankväsendet. Och den här organismen, den måste ju ha kontroll över de politiska besluten. Och hur skaffar den sig det? Jo, de har tagit kontroll över media. Och den här kontrollen över media, den leder ju till att den som ska göra politisk karriär, va, i den så kallade demokratin, den vet det att om den är med och fattar beslut som går emot de här ekonomiska intressena, då kommer de att bli uthängda i media och sen är deras politiska karriär över. Media hittar alltid någonting att hänga på. Och vi ser ju hur media tar död på personer som är den politiska karriären om de avviker, så att säga, ifrån deras intressen. Nu har ju då, finns ju en revolutionär bland de här oligarkerna, och det är ju Elon Musk. Han köpte ju Twitter. Och han säger sig ju inte ställa upp på det här. Vi får se. Vi får se hur länge det håller. Men än så länge har han ju öppnat upp Twitter. Och han släpper ju fram Tucker Carlson som blev utkastad ifrån Fox News. Där han var krönikör tidigare. Men han blev för vågad, så inte ens Fox ville ha honom kvar. Men han har ju hur mycket tittare som helst idag. Och mycket tack vare hjälpen från Elon Musk. Men i huvudsak kan man säga det att de censurerar allting. Va? Och sådana här fristående kanaler som din om modiga människor, det vill man ju inte ha. Va? Så man motarbetar ju så mycket man bara kan. Man motarbetar Sveb-TV, man motarbetar alla. Men det gäller att tysta dem. Va? Men det är ju små röster i ett mediebrus som där det är nästan omöjligt att höras med alternativ åsikt.
Fast vi sitter här och det är det, ja, jag vill ändå säga.
Så att, än så länge,
och, ja. Och det häftiga är ju att trots att Modiga Människor då är en liten kanal, så ska du veta att jag märker nu, efter, nu är det ju faktiskt 5 år som jag håller på, så märker jag ju att folk känner ju igen mig ute på stan.
Ja.
Och det är ju ganska kul att liksom stå på ICA och så kommer någon fram. Så
det märker jag också.
Jag vet att du är ju
väldigt... Snart är det någon som kommer och slår.
Ja, men du har ju hängt med jättelänge, Lars. Jo, men jag tänker liksom, min lilla kanal, att någonstans så är det så här... Vi lyckas ju ändå bryta igenom.
Ja.
Och det häftiga i det här är ju att jag ser ju att det är så många människor som dels är vakna, men folk som har varit öppna börjar våga komma träda fram nu. Att man är inte beredd att hålla tyst längre.
Nej,
vilket inger enormt hopp.
Ja, jo, det tycker jag. Jag tycker det finns positiva signaler, men vi ska ha klart för oss att det här är enormt starka intressen som styr det här. Men vi ska ju då se, som jag sa, den här västerländska finansiella ekonomiska organismen som styr hela vårt näringsliv och som har byggt upp den enorma förmögenhet, de var ju ganska ensamma på plan fram till nu. Va? Varför vi får det här paradigmskiftet nu, det är för att nu möter de verkligt motstånd.
Mm.
Och det är från resten av världen.
Ja, och vad, precis, vad händer i Frankrike, Holland, Tyskland, Italien?
Men alltså, vi i västvärlden, vi har varit så vana vid att det är vi som har satt reglerna. Biden pratar om rule-based order, men han har aldrig talat om vilka rules det är som gäller. För de ändrar han från gång till gång, va, när, som det passar. Men det ska vara rule-based order. Och oligarkin, den här ekonomiska organismen, den vill inte ha nationalstater. Va? Därför att den har 2 övergripande mål. Om du summerar de ekonomiska intressena i det här systemet, i den här organismen, så har de 2 övergripande mål. Det ena målet är att alla marknader ska vara öppna för deras företag. Man får inte sätta upp någon begränsning av vilka marknader de får operera på. Och nummer två, allting ska ägas av de här företagen. Allt ska marknadssättas. Det får inte vara så att ett samhälle bestämmer sig för att äga vissa saker själv. Och vi ser ju när och sen har då den här oligarkin skapat för sin maktutövning skapat ett antal globala organisationer som är icke-nationella, överstatliga organisationer. FN skapades av det en gång i världen. Men hela FN-systemet är fullt med sådana organisationer. Men du, jag nämnde tidigare Världshälsoorganisationen, Valutafonden, Världsbanken. De här organisationerna, de är skapta för att utöva överstatlig makt. För att minska nationalstaternas makt. Och målsättningen är som sagt var att riva alla gränser. Att ha fri rörlighet för arbetskraft. Fri rörlighet för kapital. Allting ska vara fritt. Och de stora företagen ska kunna äga allting. Och de ska ha rätt att exploatera alla marknader. Och om något land och dess ledare bestämmer sig för att vi vill behålla inkomsterna från våra naturresurser i vårt land. Till fromma för vår befolkning. Vad händer då? Jo, de blir angripna utav oligarkins krigsapparat. Vilken är den? Det är NATO och USAs krigsmakt. Vi pratar om USAs krigsmakt, den största i världen. Det går ungefär $1 triljon varje år till den. Men den är ju inte till för att försvara USA. Det har inte med det att göra överhuvudtaget. Utan den här krigsmakten, den är till för att försvara de stora företagen och finansintressenas intressen runt om i världen. Varför har den krigsmakten 900 militärbaser i 177 länder? Självklart, för att de ska kunna ingripa. Och så fort någon ledare beslutar sig för att nu vill jag sluta mig inom mitt land och vår inkomsterna från våra naturresurser ska tillföra våra medborgare, då angrips han. Då blir det ett krig. Och det fruktansvärda nu när Sverige ansöker om medlemskap i NATO, det är att vår lille löjlige försvarsminister, han säger det att om vi blir angripna så kan vi få ett skydd av NATO. Det är ju tvärtom. NATO, det är de som startar krigen, de som angriper är ju NATO och USA. Och det mest tydliga exemplet på det, det var när Gaddafi i Libyen bestämde sig för att nationalisera oljetillgångarna så att inkomsterna skulle tillfalla Libyen. Och han bestämde sig för att man skulle bedriva handeln. Han försökte skapa en guldbaserad valuta så han skulle vara oberoende av de finansiella institutionerna i västvärlden. Han angreps och mördades direkt. Och det här ser vi gång på gång. Och då är frågan, varför hatar man Putin så mycket? Varför är vi i krig med Putin? Folk borde fråga sig det. Ja, det är självklart att man var på väg att ta kontroll över Ryssland. Ryssarna, 144 miljoner ryssar, de har kontroll över en tredjedel av världens viktigaste strategiska råvaror. Olja, mineraler och de är på väg att bli världens främsta livsmedelsproducent. De har alltså enorma tillgångar. Och den här oligarkin och deras globala företag, de vill ha kontroll. De vill kunna äga allt det som finns i Ryssland. De vill ha kontroll över den ryska marknaden. Och man var på väg att lyckas med det när presidenten hette Jeltsin. Och Jeltsin släppte in massor med ekonomer ifrån de här institutionerna, från Världsbanken och Valutafonden. Det var massa amerikaner inne och man skulle då dela upp Ryssland och ska göra Ryssland till en del av det här finansiella systemet. Och sen höll ju Jeltsin, han var ju alkoholist, han kunde inte fortsätta, han blev sjuk. Och då utsåg han Putin. Och ingen visste vem Putin var. Det var en ganska anonym kille. Och han blev premiärminister 1999 och sen blev han president år 2000. Men problemet visade sig vara att Putin var en fullblodsnationalist. Han hade den inställningen att allt det här skulle tillhöra Ryssland och ryssarna. Och så blev Ryssland återigen en nationalistisk stat. Och den nationalismen måste krossas till varje pris. Och därför har man pressat dem. Och NATO har då byggt ut sin allians. Trots att man lovade Gorbachev att inte göra det. Man har byggt ut den alliansen in på den ryska gränsen. Och Putin har sagt att där går en röd linje. Vi accepterar inte det, va? Och så har vi fått det här kriget. Och till slut anföll han då Ukraina. Vi har ju hela den historien.
Men här har vi ju ett till exempel på någonting som faktiskt inte ens går att prata om.
Nej.
Utan man har skapat ett sånt läge så att en väninna berättade för mig om en situation på hennes dotters skola.
Ja.
Där någon hade sagt att om du inte hatar Putin så är du inte välkommen på mitt kalas.
Precis.
Och då tänker jag så här, wow. Alltså så här, det råder, det vill säga så här, man kan inte ens, man plockar bort ryska varor.
Mm.
Och man får inte yppa. Och det var någon som hade pratat ryska på stan och blivit spottad på. Liksom. Och då tänker jag så här, och det här, nu kommer ju media in igen.
Ja,
så det här är ju i media i högsta grad.
Det är
den
mediebild man ska.
Liksom medskyldig till, det vill säga vi medborgare har ingen som helst möjlighet att skapa oss en egen bild.
Nej.
Om vi inte verkligen liksom anstränger oss för att titta bakom. Och då måste du ju söka på alternativ media.
Ja, men och här ser du ett fruktansvärt otäckt exempel på hur vår demokrati är satt ur spel. Vår svenska demokrati som vi tror så mycket på. När det här kriget kom och media satt igång och hatade Putin-kampanjen och hatade ryssar och så vidare. Och man kan ha synpunkter på att ryssarna anföll och man kan vara kritisk på det. Men i alla fall, man satt igång den här väldigt ensidiga kampanjen. Och Sverige skulle plötsligt in i NATO. Och vi såg hur Finland som har varit nu, i princip hade en fredsöverenskommelse där de har förbundit sig att vara neutrala, bryter neutraliteten och ansöker om medlemskap i NATO. Och hur Magdalena Andersson driver igenom ett förslag att vi ska gå med i NATO i sitt parti mot partiets vilja, ska vi veta. Hon hade inte alls det socialdemokratiska partiet med sig. Utan med stor brådska så drev hon igenom det här förslaget. Och jag känner ju en av de främsta motståndarna inom socialdemokratin som har beskrivit den här processen. Och han har haft en mycket ledande position. Han är jämnårig med mig idag, gammal. Men i alla fall, så att, han säger det att det fanns ingen demokratisk process överhuvudtaget inom socialdemokratin. Utan Magdalena Andersson drev igen. Någon vred om armen på henne och fick henne att driva igenom det. Månaden innan man la det här förslaget så var hennes försvarsminister ute och sa det att det kommer aldrig någonsin på fråga att socialdemokratin ställer sig bakom en ansökan och går med i NATO. Det är uteslutet. Efter en månad ändrar han åsikt 180 grader. Och detta är alltså ett av de absolut viktigaste politiska beslut som har fattats i det här landet på 200 år, ska vi veta. Och ingen som helst debatt, ingen som helst demokratisk process har föregått det. Det borde ju vara ett val emellan. Så folk åtminstone hade möjlighet att ta ställning.
Ja, men, och det här, om vi bara stannar lite. Vad är det som gör att folk så blint fortsätter att tro på det som sägs?
Alltså, så här, media.
Jag förstår det, men hur kan du ens lita på media? Jag menar, om du bara zoomar ut liksom, så ser man att det är ju som en cirkus.
Nej.
Det är ju löjväckande, tycker jag. Alltså, men jag har ju de glasögonen på mig.
Men mediebilden av det här kriget, den är ju fullständigt tokig. Det är ju hur lätt som helst att visa att det mesta är fel av det vi får, får oss till livs från media. Och då har man kallat fram en expert, den här Passe Kivi som har uppträtt i mainstream media, som har fel hela tiden. Han har lämnat fullständigt felaktig information hela tiden. Mm. Och till slut så erkänner han till mig själv att han har haft fel. Men vi som har följt det här närmare inpå och försökt skaffa oss alternativa information vad som verkligen händer. Vi har vetat att han har haft fel hela tiden. Så man har alltså medvetet spridit en felaktig information. Mm. Och vi ser hur EU sprider medvetet felaktig information och sen vidarebefordras den av mainstream media. Vad heter hon? Ursula von der Leyen. Hon, varenda gång hon håller ett tal så ljuger hon. Mm. Och nu senast så, hon ljög alltså om tillståndet i det här kriget. För sen är det uppenbart, det är hur lätt som helst att visa att hon ljuger. Men ändå ljuger hon. Och då är det ganska intressant att konstatera att oligarkin har ju då en egen huvudorganisation som heter World Economic Forum, som nyligen har haft möte i Davos.
Ja.
Och World Economic Forum, de har satt upp ett antal kriterier för vad som är de största hoten mot vårt samhälle. Det var 5 kriterier. Mm. Jag kommer bara ihåg de 2 främsta för de är så uppenbara. Kriterium nummer 1 som är farligast för vårt samhälle är miss and disinformation.
Mm. Som du och jag sitter och håller på med
precis.
Just nu.
Vi är faran. Ja. Nummer 2 är klimat.
For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies. These risks are serious because they limit our ability to tackle the big global challenges we are facing.
Och då är det så att klimatfrågan är också ett påhitt utav den här oligarkin. Därför den passar så bra. Därför klimatet är en global fråga. Och de vill ju lyfta ut alla beslut från nationalstaterna till överstatliga organ. Och då är det man kan hänföra till klimat är ju alltid en överstatlig fråga. Så på så sätt så kan man öka den överstatliga makten. Det är därför klimatfrågan har fått sån betydelse. Tittar man på den rent vetenskapligt så det finns ingen hotande klimatförändring. Det blir lite varmare, men vi vet ju, forskarna vet inte vad det beror på. Man tror att det påverkas av våra utsläpp. Det vi bevittnar, det är västvärldens undergång. Det är västvärldens undergång. Därför att vi har inte med oss resten av världen. Resten av världen är på väg att vända sig mot oss. Och då ska vi veta att resten av världen, det är 7/8 av mänskligheten som står utanför västvärlden. Västvärlden är 1/8 av mänskligheten. Kineser och ryssar och indier är på väg, de tar ju över resten av världen. Och vi i västvärlden, vi isoleras mer och mer.
Och vet du, nu när jag hör dig prata, så det ordet som dyker upp, det är att du beskrivs ofta som en ryssälskare eller Putin. Ja. Och så tänker jag, när jag lyssnar på dig, det jag hör, det är ju bara att du objektivt faktiskt försöker beskriva det som precis faktiskt sker.
Ja. Ja.
Och så fort man gör det, så likställs man då med någonting. Alltså så här, du har ingen rätt längre att beskriva någonting på ett objektivt sätt.
Nej, man sätter ju en etikett på det. Och då behöver man inte lyssna längre.
Nej,
men alltså det jag skulle vilja komma till var, vi ser ju, kineserna är ju, kan man säga, de nya ledarna i resten av världen. Även om Ryssland och Indien har väldigt stort inflytande också. Men vad de säger är att vi ska ha en multipolär värld. Vad de menar med det är att varje nationalstat, nationalstaterna ska finnas kvar och nationalstaterna är suveräna. Och vi ska inte blanda oss i varandras inre angelägenheter. Och det är det vi i västvärlden gör hela tiden. Vi blandar oss i andra länders inre angelägenheter. Den här globala oligarkin blandar sig i och försöker styra hur länder ska bete sig. Och jag kommer tillbaka till det sen. Men vad de predikar, det är en multipolär värld. No interference. Men det är ju på gott och ont. Jag vill säga, det här är ju inte bara positivt. För det innebär att Iran får fortsätta hålla på att förtrycka sina kvinnor. Det lägger vi oss inte i. Det är vad de säger. Och man kan ha åsikter om det alltså. Men det är vad den nya världen vill se. Att nationalstaten är suverän. Såna här inre angelägenheter, de ska lösas inom nationalstatens inre gränser. Medan vi i västvärlden styrs utav den här oligarkin. Och vi har överstatliga styrorgan. Och vi ser ju nu exempel på det i Europa. Där nu EU ska straffa Ungern. För Ungern är ju ett av de få nationalistiska länderna som är kvar i Europa. Va? Mm. Och de europeiska politikerna, de vet inte hur mycket de ska hata Orbán. Varför hatar de Orbán? Jo, därför att det finns ingen europeisk ledare som har ett så starkt folkligt stöd som Orbán. Det är väl demokrati, eller hur? Mm. Men man erkänner inte det, va? Utan nu ska han straffas och man ska vidta åtgärder så att man kraschar den ungerska valutan och man ska straffa en medlem i EU. Det var ju inte så vi hade tänkt oss att EU skulle fungera, utan när jag röstade för medlemskap i EU, då såg jag det som en handelsunion, att vi skulle kunna bedriva handel med varandra utan massa.
Men det var väl så man ville att vi skulle tro, uppfatta det.
Det är klart att det är någonting helt annat.
Det är klart att det fanns någon agenda bakom. Ja. Alltså det är ju ganska tydligt med facit i hand.
Så är det.
Men det här du pratar om att vi har, för jag har fortfarande, alltså så jag vet ju att det är så, men det är ju, hur kan det liksom få fortgå? Jag menar, vi som bara lilla Sverige, vi är ju avstängda från alla andra europeiska länder. Ja. Vi får ju alltså inte nyheter.
Nej.
Jag menar, jag träffade en holländare häromdagen. Mm. En pappa till, en av mina barns kompisar. Och han bara, va? Känner du till bondeupproret i Holland? Ja, det är klart. För han, det finns ju inga svenskar här som han pratar med som...
Nej.
Och det är det jag tänker.
Och det har pågått ganska länge.
Det, framförallt i Holland. Ja. Men jag menar, nu har det ju verkligen spridit sig. Ja. Vi får inte se någonting av detta.
Nej.
Alltså hur kan vi svenskar vara så naiva att vi inte kräver att få ta del av övrig information?
Nej, det. Alltså,
och hur kan journalister leva med sig själv?
Ja, precis.
Ja. Jag förstår att man vill kunna betala hyran och man vill köpa mat. Men någonstans är det så här, du ska ju somna med dig själv och ditt eget samvete.
Ja, men så det de här... Och sen har man ju gjort oss till slavar. Jag menar, i Sverige finns inget folk som är så belånat som svenskar.
Så det är klart att jag tänker att det är...
Folk är beroende av att kunna få ihop pengar till amorteringar och räntor. Och då sticker man inte ut. Utan då rättar man in sig i ledet och tiger.
Eller så bestämmer
det är bara det är gamla pensionärer som jag som kan säga.
Ja, jag är inte pensionär än.
Nej, det är inte.
Ja. Så vi är
nej, men jag säger, vi tar en mindre risk.
Men du är ju en av de som verkligen har stuckit ut en tid.
Ja, det gör jag.
Och som sagt, och du är ju inte heller liksom beroende av att få den månadsinkomsten eller någon chef som kan sparka dig.
Nej.
Men jag har tänkt att de inte har knäppt dig ännu faktiskt.
Ja. Det, visst, jag har fått den frågan, men jag är alltså över 80 år, så who cares? Nej, men jag menar det...
Du har ju bidragit med väldigt mycket under
din
livstid.
Det är sorgligt. Sen vi ser ju nu också den ledande staten i det här systemet som är USA. De är på väg in i ett inbördeskrig.
Mm.
Där är hela samhället där är ju upplösning. Mm. Därför att Trump nu ser ut att kunna bli vald till president och Han är ju nationalist.
Ja, han får man inte heller prata om.
Nej, nej, men han är ju nationalist. Alltså, du får inte vara nationalist i västvärlden. Mm. För då blir du paria direkt, va? Och jag vill inte säga, alltså jag vill inte ta ställning och säga det att det bästa systemet det är att vi respekterar nationalstaten och att vi ska ha non-interference som kineserna predikar. Jag har inte sagt att det är det bästa, men vi måste ju kunna debattera de här två systemen. Därför att västvärldens system med överstatlighet där det är stora ekonomiska intressen som bestämmer allting. Är det bättre? Vill vi ha det så, va? Därför våra politiker, de viker sig ju helt och hållet. Alltså, gör du politisk karriär så vet du att går du emot de här intressena det minsta så blir du ju uthängd i pressen och sen är du politiskt död och så blir du av med dina arvoden som du försörjer dig på. Och vi ser när Sverigedemokraterna växte fram i Sverige, de var ju opposition mot det här samhället. De har ju rätta in sig ledet. Det går ju snart inte att skilja dem från de andra partierna. Och det beror ju på att deras politiker, de är mer rädda om sina arvoden än om idéerna. Idéerna kommer i andra hand.
Ja. Men om vi idealen. Liksom rundar av allt det här. Ja. Och jag tänker så här, jag menar, vi sitter ju ändå inte här för att vi tror att vi är på väg. Men någonstans så det måste ju gå åt ett mer positivt håll, tänker jag. Även om det stundtals faktiskt ser ganska mörkt ut.
Ja. Så nu har vi ju ett krig i Mellanöstern också.
Ja, så att, men jag tänker att vi kan inte fortsätta göra det här om det inte vi går mot en ljusning. Jag menar, någonting, jag ser ju en ganska stor skiftning ändå.
Jo, det är ingen tvekan om det. Men alltså risken som vi löper nu, det är ju att det blir ett världskrig med användning av kärnvapen. Mm. Vi ska komma ihåg att Israel har kärnvapen. Mm. Och blir de tillräckligt desperata så kanske de kommer att använda dem. Mm. Och då är på något sätt anden ut ur flaskan. Mm. Och nu ska ju Biden angripa Iran.
Biden och Biden, men...
Jo, men han säger det. Han håller på att förbereda ett angrepp på Iran för att några rebeller har dödat två amerikanska soldater. Men vad gör de amerikanska soldaterna? De har ingenting där att göra. Det är några av de här baserna. Och varför ska de ha alla de här baserna? Jo, det är för att man ska ha kontroll över de här länderna så att de inte blir självständiga. Det är ju vad det handlar om. Va? Och nu ska han då angripa Iran. Och det är den största dumhet han kan göra. Amerikanerna kan inte besegra Iran. Amerikanerna kan ju inte sätta soldater på fötter längre. Och Iran har en jättearmé. Iran är ett land med nästan 90 miljoner invånare. Iran är ett land som är jättelätt att försvara för det är ett bergland. Så att invadera Iran är nästan omöjligt. Va? Och Iran har massor med avancerade robotvapen. Så vad jag tror kommer hända om amerikanerna nu angriper Iran direkt, det är att kommer Iran att sänka ett antal amerikanska örlogsfartyg. Och det kommer ju att gå amerikanernas ära för när. Va? Så då blir de ju fullständigt ursinniga. Och reagerar ju, kommer ju att överreagera våldsamt. Det är så jävla läskigt.
Jag hör vad du säger. Mm. Men jag tänker att för att ta oss igenom det här. Någonstans så... det goda. Liksom. Jag menar, människor som du och jag och många fler med oss. Ja. Någonstans så om tillräckligt många ändå reser sig och faktiskt säger nej.
Ja.
Känner du rädsla på riktigt när du tänker
Jag känner rädsla för att man tappar kontrollen. Vi ska ju komma ihåg att den som är västvärldens formella ledare, han är helt senil, han är otillräcklig. Det finns inget ordentligt ledarskap, det finns ingen person som kan peka med hela handen i USA och ta ansvaret. Och de kommer aldrig låta, vad heter det, Trump bli president igen. De kommer att mörda honom. De har mördat presidenter tidigare. Det var ju faktiskt så att John Kennedy försökte ändra det här systemet. Han blev varnad av Dwight Eisenhower för det Eisenhower, det var en Eisenhower som myntade det här begreppet, det militärindustriella komplexet.
We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Kennedy och hans bror Robert Kennedy, de satte igång ett program för att ta ifrån the deep state makten och skapa ett mer demokratiskt system. Och de blev mördade bägge två. Självklart. Det är förskräckligt när man tittar på det. Och nu har det ju då Robert Kennedys son som kandiderar som oberoende presidentkandidat. Han är ju min favorit, får jag säga. Jag känner till honom sedan långt tillbaka, för han har jobbat för miljöfrågor väldigt mycket. Och är en entusiast. Sen har han ju då kommit att ägna sig åt medicinska frågor. Det här med vaccination av små barn. Som han är väldigt kritisk till.
Det är det jag menar. Ja. Att det finns ju en
massa, det finns såna här krafter.
Fulla,
ja,
liksom.
Jo, det gör det absolut. Ja. Det gör det absolut. Ja.
För jag känner att vi kan inte avrunda med någon så här dystopisk.
Vi måste ju vara optimister, va? För är vi pessimister då ger vi ju bara upp. Och vi måste ju hoppas att det här löser sig på något sätt.
Och då menar jag, precis, och jag menar inte att vara naiv.
Nej.
Utan
sen är man ju, vill man ju försöka provocera fram ett krig mot Kina. Och där är det ju så att oligarkin inser ju att Kina är det stora hotet långsiktigt, för de växer, den kinesiska ekonomin har ju för länge sedan vuxit i kapp den amerikanska. Man sitter och jämför bruttonationalprodukt, men det är en fullständigt meningslös jämförelse, utan det man ska titta på är så kallad purchasing power. Purchasing power parity, PPP. Det ska man titta på, för då tar man hänsyn till vad man får för pengarna. Och då är det ju så att Kina för länge sedan gick förbi USA. Ryssland är på väg förbi Japan och kommer bli världens fjärde ekonomi. Tittar man på den ekonomiska utvecklingen så inser ju då oligarkin att det stora hotet är Kina. Då måste man sätta stopp för Kina. Och då försöker man provocera fram någon sorts konflikt runt Taiwan. Men problemet är att det är för sent. Va? De kommer. Och jag, när det gäller Taiwan-krisen, så är jag fullständigt övertygad om att Kina kommer inte anfalla Taiwan. De behöver inte det. Taiwan kommer att falla som en mogen frukt. Så småningom. Därför att Kina kommer ekonomiskt att gå förbi USA med stormsteg. Va? Och då kommer ju opinionen i Taiwan att vända, och man kommer att vilja tillhöra det kinesiska lägret. Så det kommer att ge sig själv. Men Kina kommer att hålla det militära trycket på dem, men de kommer inte att anfalla dem. Varför ska de göra det? Och då ska man komma ihåg att kineser, va, när de lägger upp framtidsstrategier, så gör de inte som oss och planerar 5-10 år i förväg. Utan de planerar 100 år i förväg. De är mycket långsiktiga än vad vi är. Och jag tror att de kommer att segla förbi oss utan vidare. Världens dominerande makter i framtiden, det kommer att vara länder som Kina, Indien och även Ryssland. Ryssland har inte så mycket människor, men de har enorma naturresurser. Fullständigt enorma. Och det tragiska är ju detta att vi har ju känt oss lite för mer, för vi har varit demokratiska. Men vi har ju gett upp demokratin. Vi har just gett upp demokratin. Vi har inte demokrati. Och Sverige, när vi säger att vi har så vi är ett sånt demokratiskt land. Men hur kan vi då genomföra en sån sak som det här NATO-beslutet utan att svenska folket får en chans att ta ställning till för och emot och få en chans att i ett val påverka det här? Det vill man för död och pina inte.
Och det var man ju ganska tydlig med att en svensk... Vi har inte förmågan att bestämma i en sån fråga. Nej. Däremot så har tonåringar, 13-åringar bestämmande rätt över sin egen kropp om de ska ta en spruta som kan påverka dem för resten av deras liv.
Ja, precis.
Och det kan de... Så att vi är ganska skevt.
Det finns ingen konsekvens.
Nej, och det finns ingen logik.
Nej.
Så att, ja. Mm. Men jag vill verkligen tacka dig.
Ja, ingen
orsak. Tack Lars.
Tack för det du gör med dina program. De är mycket värdefulla. Det är många som uppskattar.
Tack.
Jättebra, Sofia. Tack för idag.
Tack. Mm.